Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Välkomna till nyhetspanelen som redan har snackat igång just nu på temat småkryp på sensommaren. Men vi kastar oss in i debatten kring Johan Hakelius krönika med rubriken Det verkar ha blivit mycket svårare att växa upp. Och om jag då kanske lite burdust sammanfattar det här så yttrade du dig kring det ökade antalet anmälningar mot sexuella trakasserier på festivaler och undrade om detta inte egentligen handlade om vanligt tonårsfummel. Det senare citat.
Det var inte budut, men okej. Mm.
En del av det i alla fall.
Ja. Nej, alltså, grunden för den där texten var att, året började ju med att tidningar inte hade skrivit om förra året sån här We Are Stockholm, där förekom såna här gängtrakasserier. I rädsla för att man skulle hänga ut unga ensamkommande flyktingar. Då skrev man inte om det. Och sen så blev det en debatt om det, varför har vi inte skrivit om det? Och då började man skriva väldigt mycket om det. Och sen så kom den här säsongen. Och då handlade det i stort sett varenda artikel om varenda fest i hela Sverige om det här. Och då tycker jag att om man lever i ett medieklimat som slår så otroligt snabbt. Från att man inte rapporterar någonting som faktiskt händer. Till att det är alltid det man ska prata om. Då måste man ju liksom kunna resonera om vad handlar
det. Så det var en mediekritik snarare än en kritik mot pojkar som tafsar på tjejer?
Nej, det är väl, jag vet inte riktigt hur du menar nu. Alltså, det här var ju en diskussion om det här samhällsfenomenet. Att pojkar inte ska tafsa på tjejer, det kanske vi kan vara ens om. Mm.
Hur reagerade du?
Om man ser det som mediekritik så kan det ligga någonting i det. Men i övrigt så tycker jag att det var ganska korkat skrivet faktiskt. Ärligt talat.
Vad roligt att ha med dig, Johan.
Ja, vi får väl se.
Kanske.
Är du skeptisk, eller?
Nej, jag vet inte. Jag är trött på mig själv, så att jag är inte så nyfiken på att lyssna på mig. Men...
Jag tror Mustafa är lite så här väldigt svensk och har sina artighetsplattityder.
Bara nej, för att... jag menar det.
Du säger till alla gäster, trevligt att ha dig här.
Men det är jag som har bjudit hit dem.
Ja, det hjälper ju inte.
Nej, jag förstår precis hur det är.
Då säger inte du välkommen till dina gäster hemma, Kjell?
Nej, jag säger bara att där är toan, är du hungrig, där är kylskåpet. Nu ska jag gå och lägga mig, hej med er.
Det låter som Chang faktiskt.
Ja, det gör det.
Inte så dåligt, det är okej.
Nej, det är det inte.
Är det inte okej?
Nej.
Varför inte?
Det är oartigt.
Att bjuda på mat?
Jag tycker vi har tappat artighet i det här landet.
Mm. Ja, kanske det. Ja, kanske man gjort. Men alltså, man kan ju vara artig och ändå inte vara mesig. Jag tycker att problemet är väl mera att svenskar är konflikträdda. Man kan ju vara artig utan att vara konflikträdd. Det går ju faktiskt. Det är inte samma sak.
Nej, det är sant. Jag försöker komma på en situation där du är artig för att du är konflikträdd och kontrasterar det mot när du är artig och inte konflikträdd.
Ja, men alltså, det handlar väl om hur man säger. Man kan ju säga någonting som inte är önsk, som personen i fråga inte önskar höra, men man kan ju säga det på ett artigt sätt. Man behöver ju inte vara... Jag menar, till exempel, om man råkar ut för, som har hänt ganska ofta nu när man går ut på restaurang till exempel, att restaurangen är till för personalen och inte för gästerna. Det är liksom personalen som är viktigast på restaurangen och de ska uppfostra gästerna och sådär. Om man då tröttnar på det som gäst så kan man ju säga till, men man kan ju säga till på ett trevligt sätt. Så man kan ju vara artig och ändå lämna ett budskap som inte är önskat. Men det är väl, och det är roligare. Jag tycker att snällhet är, inte bara artighet utan snällhet är underskattat. Tycker jag. Det tycker jag ju äldre jag blir desto mer tycker jag så, tror jag. Jag blir lite vek.
Men om man till exempel bjuder en gäst.
Ja.
Är det inte lite oartigt till exempel att kritisera gästen?
Nej. Jo.
Det kan väl vara.
Ja, men det kan väl vara. Men det beror väl lite grann på vilka premisser man har bjudit dem. Liksom, ja. Är det en vanlig middag så är det väl kanske, man kanske inte börjar med att tala om.
Fan vad fet du har blivit.
Ja, du har blivit fet. Du är så fulklädd. Men jag menar, så här som...
Fast om jag kommer på en bjudning och säger vad fint klädd du är, då vet jag att de bara ljuger. Och det, då kommer jag ju bara tycka att de, vad är det här för plattityder?
Fast det håller jag inte med om. Där. Alltså den där Lidl-tröjan du har på nu till exempel. Alltså säga att den är ju inte fin. Det är inte ordet jag skulle använda.
Nej.
Men du har ju en egen stil.
Ja, och det, en antistil.
Det kan jag uppskatta. Det tycker jag är trevligt. Jag kommer ihåg förra gången vi hade julmiddag på Fokus.
Men det var ju inte med avsikt.
Men då dök du upp i varselkläder. Det tycker jag var trevligt. Ja. Det var liksom, det bröt av lite grann.
Det är ju sån här sal med kristallkronor stora tavlor på kungen som är 3 meter höga med guldram. Och så kom jag in där och så tittade de sådär. Är det något rör som läcker eller du ska fixa? För jag hade ju snickarbyxor.
Hade du ditt jävla headset på också?
Nej, det minns jag inte.
Det kom direkt från snöröjning om jag minns rätt.
Jag skulle hem och byta om, men det var stora köer för det var snökaos och bilolycka. Okay. Och jag insåg att antingen vänder jag så kommer dit i tid eller skiter jag i det och tar mig hem några timmar senare. Ja.
Men det var alltså, att ha personlighet, det är ju inget fel.
Ja, på tal om stil, är det en grisring du har på handen?
Ja,
grisansikte.
Ja, det är det. Det svenska silversmeder var två tjejer. Jag tror att de har gått åt separat håll. Men de hette Dada's Diamonds och de gjorde kollektion varje år som var litterärt baserad. De gjorde en med Alice i Underlandet som är flera grejer från.
Men
det här
Orwell.
är från Mästaren och Margarita. Det finns en scen där i den här ryska romanen Mästaren och Margarita där svinet som är en person i boken flyger ut över Sankt Petersburg. Och det här är svinet. Och jag tyckte mycket om den här ringen därför att det är inget Disney-likt över det här svinhuvudet, utan det är verkligen ett riktigt svinhuvud. Mm. Så uppskattar jag.
Det ryska svinet bär han runt fingret.
Ja, just att det är ryskt kanske inte spelar så stor roll i sammanhanget. Men jag fick min fru. Det kanske också betyder någonting. Jag vet.
Jag läste Master of Margarita för typ 15 år sedan eller någonting. Ja. Jag kommer inte ihåg den, alltså, men jag vill läsa om den.
Jag vet inte fan. Alltså jag är inte mycket för rysk litteratur.
Är du inte?
Nej, och jag måste säga, jag läste den ju kanske lite grann som du också, man gör i plugget liksom. Mm. Men jag har svårt för...
Dostojevskij, nej?
Nej.
Men jag har haft samma problem, jag har bara inte vågat erkänna det i vissa cirklar.
Vad är det som stör er?
Ja, för mig är det flera saker. Dels tycker jag de är omständiga, jag tycker att de skriver på ett stiltigt sätt. Det finns ingen lätthet i liksom skrivandet. Jag tycker att även mera modern rysk litteratur, de här slaviska könsrollerna har jag jävligt svårt för. Som liksom blir väldigt, tycker jag, platta.
Hur menar du?
Ja, liksom, män är män och kvinnor är kvinnor. Och man liksom,
är det inte bra?
När man uttrycker sig, alltså man uttrycker sig helt olika beroende på kön. Och så, jag tycker det känns lite jobb. Majakovskij gillar jag fortfarande. Majakovskij tycker jag var kul. Men han var ju rätt egen.
Men du har i alla fall lagt ner tid och läst dem?
Nej, det ska jag inte säga. Jag är klart att jag har läst lite grann, men jag har inte plöjt igenom Tolstoj och Dostojevskij och...
Nej, jag klarar 10 sidor och sen blir jag så nej.
När försökte du sist?
3 år sedan kanske, 2 år
sedan.
Är
det sant? Ja. Jag läste Dostojevskij typ för 15-16 år sedan. Mm. Och jag var helt besatt. Mm. Jag kommer ihåg att jag läste Brott och straff.
Mm.
Jag var så påverkad av den protagonist. Mm. Vad heter han? Kommer inte ihåg.
Men, han heter Raskolnikov.
Raskolnikov.
Men, fast jag tycker, alltså, det är klart att det finns... alltså rysk litteratur håller ju alltid på med de här stora, jobbiga frågorna. Liksom.
Mm.
När rätt att mörda någon. Och när, men det, jag tycker det är en annan grej som gör att jag har svårt för. Jag tycker att de är pretentiösa.
Mm.
På ett liksom, tråkigt sätt. Jag gillar... alltså man kan ju skriva om såna här frågor på andra sätt. Men jag är ju mycket mer förtjust i... ja, i anglosaxisk litteratur.
Som?
Ja, Evelyn Waugh. Alltså nu håller jag på att läsa. Nu är jag faktiskt nästan klar med... det är ju inte anglosaxiskt, utan det är franskt. Men nu är jag nästan klar med På spaning efter, efter en tid som flytt Proust. Och den är ju jävligt rolig. Alltså Proust är ju rolig.
Mm.
Och det tror man ju inte när man börjar läsa liksom de här... vad är det? 7 böcker är det väl, va? Och, men man måste läsa, och han är ju pretentiös, det kan ju ingen påstå någonting annat. Fast man måste ju ändå säga att folk som läser Proust är mer pretentiösa än vad Proust är. Så att det,
det jag har inte läst honom sådär, okej.
Okay. Men det är liksom, men det är ju kul att läsa, det är roligt att läsa. Och Proust, han har liksom inte ögon, han har humor, han iakttar saker, han beskriver folk på ett kul sätt. Där finns det ju liksom en lätthet, och där handlar det mer om att... alltså det är inte det, det är mot ryska författare, inte att de är att de kräver en ansträngning att läsa, för det gör Proust också. Man måste liksom hitta en annat tempo när man läser Proust. Man måste läsa långsamt, för annars funkar det inte. Men han är ju rolig. Jag tycker inte ryssar är roliga.
Jag försökte läsa The Alchemist nyligen.
Ja,
den är pretto.
Va? Mm. Den är vad?
Den är pretto.
Pretentiös. Den är så dålig.
Den är sämst. Det är så här gymnasie pseudofilosofi.
Ja, inte det.
Åh, det är så djupt. Jag läste den på gymnasiet. Jag trodde jag var poet. Jag var klar med livet.
Vad heter boken?
Paulo Coelho. Alkemisten.
Vem har skrivit den?
Paulo Coelho.
Ja.
Någon spanjor eller?
Han är från Brasilien.
Ja, samma sak.
Men det där är ju roligt. Alltså, det finns ju ingenting som är så kul som att läsa en sak som alla säger är så jättebra och upptäcka att det är skit.
Ja.
Det är ju faktiskt jättekul att göra det. Och liksom, när man är i den här åldern också, när man är gymnasist som du var inne på, då har man ju inte förmågan att säga det. Man har inte modet eller erfarenheten att kunna säga det.
Men då älskade jag det, men då var jag dum i huvudet också.
Ja, precis. Exakt. Men det är man ju liksom när man är gymnasist. Det är liksom en av grejerna som man får vara när man är gymnasist. Va? Men sen när man blir äldre, det sköna är just det att man kan titta på någonting som alla älskar och säga, ja, men det här är ju skitdåligt. Det här är ju bara skit. Det är härligt, det är underbart tycker jag.
Jag tyckte också mycket om den när jag läste den. Sen läste jag en intervju med Will Smith att det var hans favoritbok, och det tänkte jag måste värdera mitt liv. Liksom.
Sånt här är ju alltid jobbigt.
Ja, det var det.
Folk som man önskar inte skulle tycka om någonting, tycker om det man själv tycker om. Ja.
Men jag läste andra av hans böcker och alltså... jag förstår varför man... för att han, det låter djupt när han pratar om det. Och jag menar,
vet du vad? Inte så djupt faktiskt. Väldigt cheesy och superficial.
Och det är inte han bit för Me Too eller någonting?
Ja, kanske han gjorde. Men det är så många som har gjort. Om det betyder någonting längre.
Nej, det gör det inte. Då det kanske det gjorde.
Jag ska dra ett citat från den.
Ja. Ja, vad härligt.
When we love... we always strive to become better than we are.
Mm.
When we strive to become better than we are, everything around us becomes better too.
Mm.
Det är en sån här toppquote från den boken.
Det kan man skriva ut i snirkligt typsnitt och sätta på sitt kylskåp.
Alltså, hade jag haft något på kylskåp, då hade det stått typen en stor kuk i klen tröst i ett fattigt hem. Den vill jag brodera.
Ja, broderad vore den bra. På kylskåpet är det för grovt.
Men broderad är bra. Så här. Ja.
Det är bra, tycker jag.
Jag hade mycket hellre satt en sån grej.
Men,
jag tycker den säger mer.
Och vad händer när dina barn frågar dig, varför har vi den här?
Ja, men då får man ju förklara bakgrunden till det. Det är inte
den livsvisdom som döljer sig där. Ja.
Ja.
Vi har bara en sak på kylskåpet hemma. Det är en liten knapp med Andy Warhol på. Så står det, your 15 minutes are up. Det tycker jag är bra. Han sa ju att alla skulle få 15 minutes of fame i framtiden. Han hade han ju rätt i, som är allt annat han sa. Men just det där, your 15 minutes are up. Det tycker jag är skönt.
15 minutes...
Chang, han har ju skrivit för Fokus lite.
Ja, men jag tar inte... Jag vill... Jag skojar bara.
Jag vet inte. Var det ditt beslut att ta in honom?
Vems fel var det han frågade?
Nej, det vet jag inte. Alltså, ärligt talat så kan jag inte riktigt svara på det, för jag kommer inte ihåg hur det var. Det var ingen diskussion där jag behövde ta något beslut. Utan, dels är det så att jag är ju inte chefredaktör. Jag var ju det ett par år och sen så nu har jag någon slags jag vet inte fan, alltså jag heter politisk chefredaktör, men jag har någon slags fri basarroll där på Fokus, men så att det är ju inte jag som tar den typen av beslut
till att börja med. Han kan ju säga att det var inte hans fel att jag skrev det.
Nej. Men jag skulle komma till var snarare det att alltså, det var ingen som hade någon invändning mot det. Alltså det var väl, om inte jag minns fel, första gången du skrev för oss var inte det...
Om kärlek.
Ja, just det. För det var väl, det måste ju varit Nina Solomin som var din redaktör då.
Ja.
Och liksom Nina ville att du skulle skriva, jag ville att du skulle skriva, Jon ville att du skulle skriva, så det var liksom inga problem.
Den enda som sa nej först, det var jag.
Ja, precis. Exakt. Men det är ju, så vill man ju ha det som redaktör. Det är mycket bättre när skribenterna är lite motvilliga, så blir det oftast bättre också. Det där blev ju väldigt bra.
Har ni slutat med årets svenskpris?
Ja.
Varför gjorde ni det?
Två skäl egentligen. Det ena är att vi kände liksom att tiden hade sprungit ifrån det. Alltså årets svensk, hela den här idén med årets svensk hade ju liksom, det var lite hylandstämning. Det var liksom alla, när Sverige fortfarande samlades framför samma brasa liksom. Det kändes som det var svårt att få till den där känslan av att det angick särskilt många. Och det var liksom det redaktionella skälet. Sen fanns det ju ett ekonomiskt skäl. Att av det här skälet tror jag så var det svårt att få in sponsorer.
Hade ju ingenting med hela grejen med Hamid Zafar?
Nej, egentligen inte, för att jag menar alla, en sak som jag gjorde när jag kom till Fokus och tog över det där var ju att göra om hela idén, att vi skulle inte välja människor som alla älskar. Annars skulle man liksom välja Greta varenda jävla år. utan vi skulle välja folk som var som skapade debatt, som var lite så här. Så vi hade ju, och nu var ju Hamid hans antisemitiska historia dök ju upp efteråt, så det var inte därför han fick det här priset. Men han ingick ju en fin tradition av hur de som utses till årets svensk råkar ut för jävla massa elände efteråt.
På tal om Greta, jag undrar om hennes 15 minuter är över. Nu är det, hon har blivit mer mer pro-Palestina än
pro-miljön.
fast det började nog redan innan, så det har ju att göra med den här jättekonstiga rollen hon fick som en oskyldig jungfru. Alltså man växer ju ifrån det. Hon blir för gammal helt enkelt. Alltså hon var ju liksom en barnbrud. Det var ju det som var grejen med henne. Det var ju, ingen ville ju riktigt prata om det, men det är klart att det var det som var grejen. Det var ju den historiska stereotypen hon fyllde liksom. Och nu har hon växt ifrån det. Det är ju som att vara Shirley Temple liksom. Man kan inte vara Shirley Temple hela livet, för man växer upp och blir inte barn. Man kan inte vara barnskådespelare hela livet. Så
hon är inte helt kosher nu, skulle jag...
Var hon det innan menar du?
Ja, det alltså, är mainstream. Jag tror att till exempel mainstream skulle vara lite mer i alla fall skeptiska till att lyfta upp henne nu jämfört med förut.
Ja, det tror jag med. Ja. Men jag störde mig aldrig på henne. Jag var skraj för att det var så många miljoner vuxna som såg framtidsräddningen komma från en gymnasiestudent som inte går i skolan på fredagar.
Nej, det var ett jätteintressant fenomen. Alltså hon, fanns ingen anledning att bli förbannad på henne. Hon var ju liksom en ung, ganska... ganska plågad människa som försökte hantera sin ångest på något sätt. Utan det var ju precis det som du var inne på. Det var ju hur folk reagerade. Och det som störde mig väldigt mycket mer var ju att det fanns inget intresse av att diskutera den här ganska bizarra kulten. Liksom. Om man skrev om den så blev man ju genast påhoppad för att de påstod att man hoppade på henne. Liksom. Mm. Trots att man skrev om dem som följde henne. Det var ju en helt sjuk masspsykos.
Men om du pratar skit om profeten så blir ju alla följarna vansinniga. De tar det som en kränk.
Ja. Ja, precis. Jo, men det är ju så. Alltså, nu pratar jag inte skit om profeten. Jag pratar skit om följarna.
Just
men,
det, profet men då, och följare.
Men om man pratar skit om följarna så blir ju följarna förbannade och säger att man pratar skit om profeten.
Ja, just det.
Det är ju liksom, så det går till.
Jag minns att det pikade när jag såg att Arnold Schwarzenegger sa att han var jättestarstruck när han träffade henne. Och vet han, DiCaprio var också jag tog henne i hand liksom. Jag tänkte såhär, vad fan är det som händer?
Jag tror de bara ville ha en del av mediekakan, tror du inte?
Men jag tror på riktigt att de var, för att hon symboliserar ju ändå någon sorts såhär, du vet, Hollywood är en ganska smutsig ställe med smutsiga människor och smutsig livsstil, och så hon känns ren på något sätt och oskyldig och...
Ja. Jo, och sen finns det väl något, alltså dels finns det ju någonting väldigt ursprungs mytiskt med den där idén med en ren jungfru och sådär, som det finns ju i många religioner och sådär, olika, så det är ju en, vad är de kallar det för, trop tror jag de kallar det för, det är en sån här grej som går igen liksom. Men sen finns det ju också något väldigt amerikanskt med det.
Men nu när jag har
kändiskulten,
ett barn,
ja,
det är väldigt svårt att föreställa mig hur man kan bara ge sitt barn in i den fighten, förstår du, som föräldrar.
Mm.
Hur gammal var hon när hon började?
16, va?
Ja, det är jättetidigt fortfarande.
Ja, men vad ska de göra? Alltså, hon började ju bara demonstrera utanför riksdagen och så blev det ju en jättestor grej.
Ja, men det fanns ju någonting där, det tyckte jag också var obehagligt, men det var ännu svårare att skriva om.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Att det är klart att det fanns, jag tror att alla som har erfarenhet av att ha barn och ha tonåringar och vet liksom hur det kan vara med tonåringar, så måste jag fundera på liksom, hur tänker de här föräldrarna?
Mm.
Det gjorde jag också. Men det är ju väldigt svårt att skriva om. Dels därför att man inte vet naturligtvis allting som rör sig i en familj. Det kan ju vara massor med saker som man inte känner till. Även om man kände till väldigt mycket här. Liksom, om hennes ätstörningar, att hon hade varit inlagd och sådär.
Mm.
Men det är ju mycket man kanske inte känner till. Och därför vill man ju ogärna ge sig in i en sån privat sak. Men det är klart att man funderar på det. Och jag tycker att det som jag tyckte var obehagligt i det avseendet, som man kanske kan prata om så här lite grann i efterhand, är ju att jag ibland fick känslan av att föräldrarna använde hennes engagemang som en slags terapi. Alltså hon behövde få någon slags utlopp för sin existentiella ångest. Och det fick hon genom den här typen av aktivism. Och då liksom uppmuntrande föräldrarna det här, för att det var liksom ett sätt De kanske upptäckte att hon mådde bättre av att hon fick spela ut den.
Det kunde man ju läsa rätt tydligt med raderna i hennes bok, Malin Erman. Och en annan årets svensk att se, Jens Ganman, gjorde en utförlig recension av hennes bok. Där det var rätt tydligt, precis som du beskriver. På tal om det, hur mycket, om du fick välja, vad ångrar du mest? Hamid Safar eller Jens Ganman?
Jag ångrar ingen av dem. Alltså, jag tycker att det är klart att om vi hade vetat Hamid hade varit ute och svirat på det här sättet, då skulle han ju inte ha fått priset. Det är klart att
är det inte något väldigt svenskt att skriva massa skit på Flashback och samtidigt hålla en...
Jo, ja, men liksom, i den meningen, men jag säger inte att han avviker, att han var osvensk för att han gjorde det, men han
var lite för svensk om det kom
fram. Ja, man kan vara svensk på bra och dåliga sätt. Det kanske inte är någonting man vill premiera. Men eftersom vi inte hade en aning om det, ingen hade en aning om det innan, så är det ingenting man kan ångra liksom i efterhand. Och det han fick priset för, tycker jag, det var ju liksom en ganska bra och rolig motivering som också ledde ju innan det här dök upp till ganska intressant diskussion om vad han hade gjort och inte gjort och hur svenska skolan fungerar och inte fungerar och sådär. Ganska kul också därför att den skar liksom igenom hela den här idén om invandrare svenskar liksom, där man kunde se att människor då med erfarenhet från mer traditionella kulturer kunde skapa ordning i skolan på ett annat sätt, därför att de inte var så rädda för att man så att säga visar auktoritet och så när man ska styra barn. Det var intressant. Ganman visste vi ju skulle bli ett jävla liv om, förstås. Och det var ju därför vi valde honom. Därför att vi trodde det skulle bli ett jävla liv, men också ett intressant jävla liv. Det är liksom en intressant diskussion, och det blev det också.
Om du får tänka tillbaka på den tiden när ni valde Ganman, fanns det något fog i kritiken ni fick?
Vad var kritiken?
Ja, precis, jag tänkte säga det. Jag minns inte riktigt vad kritik var.
Ja, men det var ju liksom att, du vet, något år tidigare hade ni gett den till Jonas Gardell.
Tidningen har gjort det.
Jo, men det blev... Okej.
Han hade inte fått det, eller?
Jag har ingenting emot Jonas Gardell, men det är ju lite grann det här just att ge till de som är finast och snällast och alltid säger rätt saker. Liksom, det är ju inte så kul.
Nej. Ja, men det var det här att det var ju, för Gardell fick ju smeknamnet årets, vad man kallar det för, sådana som eldsjäl eller vad det var.
Okay.
Och så Gama fick ju, han blev ju årets rasist på något sätt. Alltså att rasisten nu hade vunnit över medmänsklighet och...
Ja, men det där är ju bara skitsnack. Gama är ingen rasist. Det är klart att han inte skulle fått pris om han var rasist. Liksom. Det är ju inte det vi ska premiera.
Det låter så jävla dumt.
Han blir så korkat. Liksom. Jag menar, han hade ju, det roliga med honom var ju liksom att han representerade någonting som mediesverige och framförallt Stockholms mediesverige avskyr. Och det var ju liksom det som var roligt att plocka fram det här.
Och vad är det då?
Vad sa du?
Vad är det?
Ja, alltså, enkelt uttryckt. Alltså, Ganman är ju en surjämte. Det är ju det han är, liksom. Han är grinig och sur och tycker att alla är idioter hela tiden. Och liksom, det är ju inte, det är sånt där, alltså jag känner igen det. Jag bor ju på Österlen, jag bor liksom, och det är ju inte, folk tror Österlen är massa konstnärer så där. Det är ju inte alls, det luktar koskit och det är massa bönder liksom, och så epa-traktorer. Alltså folk är förbannade utanför Stockholm, på den här... snobbiga attityden som finns liksom i medierna, på att man går runt saker, skriver om saker, och liksom det är ju där Ganman var intressant, därför att han är liksom en av få som dyker upp på den offentliga scenen och på något sätt iklär sig den här rollen, och det är ju det som var intressant.
Det som hände var ju att när han blev vald var ju en av jurymedlemmarna, Joel Halldorf,
just det,
han lämnade ju juryn.
Ja, fast det var inte så dramatiskt egentligen, alltså. Det där var intressant, och jag kan inte prata för Joel, han skriver ju fortfarande för oss, så jag har bra relation med honom och så. Det var liksom inte så på det sättet riktigt, utan det som hände var ju, som jag minns det, var ju att eftersom han då finns i offentliga sammanhang, det vill säga på akademin och sådär, han finns på universitet, han finns på olika sådana ställen, så blev han blev ansatt därifrån, därför att han hade suttit i juryn och varit med och valt Ganman, för det gjorde han ju. Och det blev lite, det blev jobbigt för honom. Alltså det fanns en cancelling-effekt där som han fick lov att hantera. Och det förstår jag att han fick lov att göra. Det har jag, liksom, jag har full förståelse för det. Jag behöver ju liksom inte riktigt bry mig om det. För jag har bra ägare och är van att vara illa omtyckt. Så att jag behöver inte bry mig så mycket om sånt. Men att han måste göra det, det förstår jag. Och då fick han hantera det och så gjorde han det.
Men varför skulle den akademiska världen ha problem med...
Ja, därför att de är ju precis som medievärlden. Alltså ganska insulära och väldigt likriktade.
Jag tror det kallas akademisk frihet.
Ja, exakt. Ja, precis. Det är väl det handlar om. Nej, men det finns ju en sån här... åsiktskorridoren är ju mycket snävare, paradoxalt nog, på många av universiteten än vad den är på gatan var som helst. Liksom.
Du skrev någonting nyligen om åsiktskorridoren.
Gjorde jag?
Ja,
det är möjligt.
Med jag tjatar rubrika,
samma sak om igen. Ja.
Åsiktskorridoren, grattis till år eller någonting sånt.
Ja, just det. Begreppet fyllde 10 år. Ja, just det. Ja.
Okay.
Mm. Men, är det bara 10 år gammalt?
Ja, det är bara 10 år gammalt faktiskt.
Vad sa man innan då? För det har ju funnits.
Ja, men det var väl lite grann...
Man sa inget.
Det var väl lite grann...
Ingen sa någonting.
Nej, men det är liksom bara det att begreppet dök upp var väl ett tecken på att åsiktskorridoren började ifrågasättas. För dessförinnan var det så känsligt så det var ingen som pratade om det antagligen.
Så då var det en äkta åsiktskorridor.
Ja, just det. Ja.
Men jag har hört en väldigt känd skribent på Aftonbladets ledarsida. Ja. Han heter Anders och han sa att det har aldrig funnits en åsiktskorridor. Nej. Det är bara myt.
Ja.
Men vad tycker du om den idag? Har den förändrats på något sätt eller den fortfarande samma? Eller?
Ja, det är klart att den förändras. Alltså det här som du säger om Anders Lindberg då, för jag antar att det är han. Alltså det finns ju två sätt. De som vill förneka åsiktskorridoren.
Åsiktskorridorsförnekare.
Ja, alltså de som förnekar att den finns. Det som förenar dem är ju oftast att de aldrig har utmanat den. Så att liksom de har inte känt av den. Därför right. De har aldrig tänkt någonting utanför åsiktskorridoren. Varför inte uttryckt och antagligen inte tänkt heller. Så de har inte haft någon problem med det. Så delvis kan jag tänka mig att liksom den här idén om att det inte finns en åsiktskorridor, att den är ärligt känd. Därför de har aldrig stött på den. De har aldrig känt av den. Men sen det vanliga... frågan om den har förändrats. Så liksom det vanliga när man pratar om åsiktskorridoren nu, och Åsa Wikfors skrev lite grann om det där i DN nu för 2-3 dagar sedan, tror jag. Hon kör ju det här, det är typiska. Jo, men det kanske fanns en åsiktskorridor förut. När man pratade om det förut så fanns den inte då. Men nu så här efterhand kan man säga att om det kanske fanns förut när det gällde invandring och så till exempel. Men nu finns det inte. Nu är det liksom inte intressant. Och det är ju liksom, det är så man resonerar om alla de här begreppen. Att i efterhand kan man erkänna att det kanske låg någonting i det. Men det gäller inte nu längre. Nu har allting förändrats. Och det är klart att hon har rätt i Åsa Wikfors och alla andra som pratar om det. Det är klart att det har förändrats. Och det är klart att hon också har rätt i det andra argumentet man alltid för. Liksom, att det finns alltid gränser för den offentliga debatten. Och det ska finnas gränser för den offentliga debatten. Fine, sure. Jag håller helt med om det.
Varför ska det finnas gränser?
Ja, därför att det till exempel... Ja, men det enklaste exemplet är liksom... Det hör inte till yttrandefriheten att skrika elden är lös liksom, i en full lokal. Och så. Det är klart att det finns saker som dels är direkt farligt att skrika.
Ja, jag förstår, men den offentliga debatten då?
Nej, men sen, finns det, nej, men sen finns det ju också... sen finns det liksom saker som... Även om man tillåter det mesta att sägas, så kan man ju ha åsikter om hur man uttrycker sig. Och att vissa sätt, vi pratade om artighet här tidigare, så vissa sätt att uttrycka saker på behöver man ju inte gilla. Man behöver inte förbjuda dem, man behöver inte gilla dem. Så att det är klart att det finns en åsiktskorridor handlar inte om vad som är förbjudet att säga, utan det handlar ju om vad man får för repressalier om man säger någonting. Mm. Och jag är all for att visa mitt missnöje med folk som uttrycker saker på ett otrevligt sätt. Tycker jag, det måste man ju kunna få göra. Så att, jag menar, i den meningen så finns det ju alltid gränser för den offentliga. Alltså, man kan inte tänka sig en offentlig diskussion där oavsett vad man säger så får man liksom ingen respons. Mm. Och det vore inte heller en diskussion, för då skulle man ju inte få någon.
Om jag frågar dig så här, om man skulle spåra svensk kultur bakåt i tiden, kan man hitta någon sorts kärna vart det här kommer ifrån? Den här besattheten av att det finns ingen åsiktskorridor, allting är bra, vi ska inte prata om det.
Jo. Alltså, det här finns ju, tror jag, liksom, större eller mindre i de flesta kulturer, men kanske mer påtagligt i Sverige. Och det beror väl på, om vi är inne på det här spåret som du är inne på, det beror väl på svensk historia just. Att det, alltså, bilden av svensk historia är ju mycket att vi hade liksom odalbönder, vi var friare än andra, vi hade inte livegenskap och bla bla. Men det där är ju lite grann, det är ju inte fel, men det är ju lite grann en historieförfalskning, för det vi hade istället var ju ett slags skärgård av folkrepubliker liksom. Vi hade en otroligt sträng social kontroll i byar ute i landet och sådär. Och sen så när landet centraliserades med Gustav Vasa, man liksom började få nation, så formaliserades ju det där genom att man fick kyrkan till exempel, fick då uppdraget liksom att hålla ordning på folk. Och det, där ser jag liksom mycket av det som vi ser i åsiktskorridoren i det moderna Sverige. Det är ju liksom ett arv från det här bondesverige där man hade dels en väldigt stark social kontroll, men också...
Vem utövade den innan det blev centralt?
Ja, alltså, social kontroll utövas ju kollektivt. Det är ju det som är poängen med social kontroll. Liksom att den är ju någonting som...
Aha, i själva bondesamhället?
Ja, vi övervakar varandra. Ja, ja. Liksom, och det gäller att inte sticka ut, och det gäller liksom att hålla ihop och sådär. Men sen så fanns ju en... Sen formaliserades ju det. Och då skulle jag säga kanske framförallt genom kyrkan, eftersom statskyrkan hade liksom uppdraget att fostra folk. Och det är ju där man ser parallellen. Alltså, jag har skrivit det många gånger, tjatar om det, men ska man förstå svenska journalister så ska man ju se dem som, det är den moderna varianten av prästen i det gamla bondesamhället. Alltså de är välvilliga, vill uppfostra folk, men ska också se till att folk håller på mattan liksom. De för bok över, de håller husförhör och för bok över vad folk tycker och tänker, och ska se till att det blir rätt. Och det är därför det blir så konstigt i svensk media ibland, därför att journalister, de tänker på sig själva som någon slags grävande och Tintin-typer, men i själva verket är de gamla präster som vill hålla ordning på folk.
Så de har en självbild av att de är som de här två journalisterna som avslöjade Watergate-skandalen.
Ja, ja, ja.
Fast det är de inte.
Nej, det är klart att vi... Alltså, ni generaliserar ju väldigt mycket.
Ja, jag fattar.
Och det är ju kul att göra, för det är roligare att
snacka. Fast du beskriver DN ganska bra.
Ja, nej, men det är klart att det finns ju alla möjliga journalister. Det finns ju journalister som är som Bernstein och Woodward, va? Men i Sverige också. Men det finns ju ett huvudstråk som liksom på något sätt, vad är mittfåran i svensk journalistik? Och jag skulle säga att det fortfarande är det här uppfostrande, kontrollerande draget.
Tänk Amanda Sokolnicki utan att nämna några namn.
Just det, exakt.
men det var svårt till exempel förut att prata om migration.
Ja, ja.
Vad är svårast att prata om idag i Sverige?
Det här är också intressant, vi sa migration. Det var svårt att prata om migration när vi kallade det för invandring. Nu har vi börjat kalla det för migration. Så om det handlar om att folk åker fram och tillbaka över gränsen. Vi vet att det inte är det vi pratar om. Men det här är liksom det svenska sättet att kunna börja prata om det. Vi döper om det. Så pratar vi om
Men invandring låter så hårt.
Ja, visst. Ja, det gör ju det. Migration låter ju mycket mer abstrakt. Och
bra, ja, exakt.
Det heter till och med migrationsministern. Det heter invandringsminister förut. Liksom.
Jag vet.
Och
Invandrarverket.
Ja, Migrationsverket.
Ja.
Vad är svårt att prata om nu? Alltså det som har hänt, skulle jag säga, är ju att åsiktskorridoren ser ut ungefär som förut. Men de har förlorat... De som liksom upprätthåller korridoren har förlorat greppet. Liksom. Det finns så många parallella sätt att ta sig fram nu och arenor. Så att jag skulle säga att nu kan man ju liksom hitta hyfsat stora fora där man kan prata om i stort sett vad som helst. Det som händer nu istället blir ju den här... klickbildningen då, liksom att det som åsiktskorridoren tar sig liksom uttrycket nu i att man kan inte läsa den tidningen, eller man kan inte läsa den skribenten, man kan inte lyssna på den, att det blir alltså cancelingkultur istället då. Men den är också lite grann så där, alltså på vissa ställen är den ju väldigt, den här cancelingkulturen väldigt besvärande, på universitet och så till exempel, men i medievärlden blir
det
ju,
det är ju frälsning ju. Om folk säger att läs inte det där genre skrivit, då ska ju alla läsa den.
Ja, ibland är det ju så. Men jag skulle inte säga att det, jag skulle inte säga att det bara är så. Och dessutom tycker jag det är en jävla tråkig mentalitet. Liksom, även om det kan vara bra marknadsföringstrick, så är det ju liksom en tråkig mentalitet. Den här idén att man inte ska läsa folk som, ja, men jag läser det hela tiden.
Hur ska man annars hålla sig bildad och fin om man läser fel saker?
Ja.
Nu var jag ironisk.
Ja, jag förstår det. Jag förstår det, men jag försöker hitta på någonting att säga. Men nej, men jag vet inte. Det är, jag tycker att det är jävligt trist med den där... att alltid prata om liksom... inte prata om det som står eller det som sägs, utan prata om vem som har sagt det och var det har stått. Det tycker jag är jävligt trist.
Är det inte till exempel islam idag fortfarande lite... under åsiktskorridoren.
Men inte det mer för att vi inte vet så mycket om islam? Ja. Eller, nej, men inte vi, men svenskar...
Du, Mustafa, vet inget om islam.
Nej, inte det. Men jag skulle säga att det finns fortfarande knee-jerk reaction för politiker och folk generellt, att, eller kanske ja, media och politiker att försvara islam, även om de inte vet någonting om den.
Ja.
Och det är bara... Förut var det bara... SD som till exempel pratar om invandring, och nu är det bara mer eller mindre bara SD som får prata fritt om islam.
Men det finns ju väldigt, alltså det kan nog vara så, men jag tror också att en del av det kan vara det här som du är inne på, att jag tror att folk har inte så mycket att säga om islam, för de vet inte så mycket, kan inte så mycket, och det är också så alltså när vi säger att SD pratar om islam, då pratar ju de om fundamentalister i första hand, om salafister och den typen av
de kan prata om islam generellt också.
Ja, fast det gör ju SD sällan. Liksom. De pratar ju om den här...
Jomshof gör det
hela tiden. Jomshof gör uttryckligen om islam.
Han uttrycker sig om hela islam vore sådär. Men det han pratar om i själva verket är ju salafister och islamister.
Eller konservativ islam kanske.
Ja, alltså, det är ju, alltså om man tittar lite grann på... muslimer i Sverige. Vi har ju väldigt många muslimer i Sverige. Jag kom från Kapstaden nu. Och där ser man förvånansvärt mycket islamsk kultur på gatan. Men det är väldigt få muslimer i Sydafrika. Det är liksom, tror jag, 1,5% eller sånt där.
Är det kulturella appropriering eller?
Nej, alltså jag tror att det är... jag tror att de... är mer traditionella i sin livsstil kanske. Därför så syns de mera där.
Hur tar det sig uttryck när du ser den här på gatorna?
Nej, men alltså mera slöjor. Du ser ett mycket, mindre moskéer alltså, som har funnits där länge och så. Men alltså det är inte så konstigt. Det här är en genomförts... Men min poäng var alltså, det kom till liksom att vi är nästan 10 gånger så många som andel av befolkningen muslimer i Sverige. Men det gör ju också att det blir liksom mera...
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Svårgripligt, för de flesta muslimer i Sverige är ju inte, de är ju sekulära muslimer. Alltså det är vanligare för muslimer i Sverige faktiskt att vara medlem i ett kristet samfund eller ett muslimskt samfund. Det är många fler som är aktiva i Svenska kyrkan, även om de är muslimer. Alltså det är ju det som jag tror är en del av att varför pratar vi inte mer om islam? Ja, därför att det är faktiskt på riktigt en komplex grej i ett land som Sverige där så många är muslimer. Och det finns så många olika schatteringar liksom inom det muslimska.
Och kan det inte vara så att om man sitter på middag och en middagsgäst har börjat prata med islam, så börjar man, dels för att man inte kan så mycket själv, men man börjar ställa sig frågorna, vart är han oftast på väg? Vad vill han säga egentligen?
Ja, men jag håller med. Men är det inte en del av åsiktskorridoren på ett sätt?
Ja, alltså, det är det väl kanske. Men jag tror ändå att det, alltså allting, att man inte bara säger precis vad som dyker upp i ens huvud beror ju inte alltid på åsiktskorridoren. Det kan ju faktiskt bero på gott omdöme också. Alltså att man inte vet
nu,
någonting.
Nu förstår jag ingenting.
Nej, jag vet att du inte förstår det här. Men nu, vi kommer snart tillbaka till dig. Du kan vänta ett tag. Jag tror faktiskt att det är så att många undviker att prata om islam. Därför att de känner att de kan inte riktigt. Och så, det är klart man kan känna att det är ett känsligt ämne. Men det kanske ska vara ett känsligt ämne också. Liksom, vissa ämnen är ju känsliga. Det är så här, man sätter sig ju inte, om man sätter sig på middagsbjudning med vänner som har just förlorat ett barn, så sätter man ju inte igång och börjar prata om barn med en gång. Liksom. Därför att det är ett känsligt ämne. Det finns känsliga ämnen.
Jag vet inte om jag håller med. Jag vet att det är ett känsligt ämne, men jag skulle säga också att det krävs en väldigt, hur säger man, intensiv dialog. Ja. Om islam för att kunna integrera muslimer. Ja. Speciellt de som är, jag vet inte, det är första gången jag hör att det är så många muslimer som är medlemmar i Svenska kyrkan. Men om vi tittar på de som har kommit, till exempel muslimer som har kommit från Syrien och Irak nyligen. De är inte speciellt sekulära. Nej. Och det krävs en väldigt hård debatt om islam. Om de ska förstå vad krävs av dem i det svenska samhället, till exempel.
Ja, men det behövs också en diskussion om andra saker än just islam.
Jag ser inte att man ska bara prata om islam.
Nej, men bara för att ta till exempel. Eli Gönder har skrivit ganska bra om de här grejerna. Och jag tycker han gör en väldigt bra distinktion mellan invandrargrupper som kommer från majoritetskulturer och invandrargrupper som kommer från minoritetskulturer. Och han konstaterar liksom att det är nästan alltid så att invandrargrupper som kommer från, är vana att leva i minoritet därifrån de kommer, fungerar oftast ganska bra i det samhälle de har flyttat till. Judar är ju typexempel på det här. Typexempel på det här. Alltså, att man är van att leva i minoritet.
Shia-muslimer oftast.
Men iranier lever i majoritetssamhälle. Varför går alla att bli läkare och advokater?
För att Iran har väldigt lång historia av mångkultur. Det är jättenormalt att det är massa kulturer.
Och sen är de ju liksom minoriteter i den muslimska världen. Sunnimuslimer, shia-muslimer. Alltså, det är ganska tydligt, om man liksom tänker på Elis resonemang om det här, så är det ganska tydligt i Sverige vad man får problem med. Man får problem med människor som kommer från muslimska länder och är vana vid att leva i en majoritetskultur. Precis som svenskar är vana att leva i majoritetskultur, då får man en krock mellan två majoritetskulturer och det blir ett problem. Min poäng med det här är bara att säga, jag håller helt med dig, man behöver prata mycket om islam, men det handlar inte bara liksom om religioner, utan det handlar om hela det kulturella omkring det som ibland är kopplat till religionen, ibland inte alls har med religionen att göra, utan har att göra med såna här saker. Och det är liksom, det är ganska komplext.
Får jag lägga till en grej till det som jag tror också många missar?
Ja.
Det är att vi har trott att bara för att det kom lite greker och turkar och jugoslaver och serber och så råkar det gå bra. Det var ju jävla lotto. För det var ingen som hade tänkt igenom hur det ska ske någon integration, men det blev någon sorts långsam assimilation över tid för de grupperna. Så Sverige har ju aldrig sysslat med integration egentligen. Det har bara varit lotto att grupper har kommit
in. Fram till mitt på 70-talet så var ju den officiella politiken var ju att vi skulle assimilera.
Och det var det.
Fram till 70-talet och det ändrades då.
Det fanns ju inga liksom aktiva projekt för att assimilera.
Jo, alltså det fanns det ju. Fast de var ju då... De fanns ju mycket i det civila samhället. Facket till exempel. Alltså facket, eftersom det var arbetsinvandring i stor utsträckning, alltså folk kom hit till ett färdigt jobb i stort sett och drogs hit därför att vi behövde folk i industrin, så var ju facket väldigt angeläget om att ta hand om de här som kom och få det att funka och se till att stämningen på arbetsplatsen inte blev negativ. Alltså det fanns mycket av den typen. Det civila samhället fungerade väldigt väl i Sverige på den tiden. Så det skulle jag kunna säga.
Var det greker mest som kom?
Greker, jugoslaver, italienare. Det beror lite grann på vad vi var. Liksom i Västerås var det ju mycket italienare till exempel. Mm. Vilket gjorde att det var en av de få ställena i Sverige där man kunde köpa olivolja på ett annat ställe än på apoteket. Olivolja såldes ju bara små flaskor på apoteket. Av hälso,
vad hade man för olja då? Raps?
Ja, majs.
Margarin.
Ja, margarin. Ja, precis. Exakt. Nej, men alltså det fanns ju... Det som hände på 70-talet var det här bizarra då, att man bestämde sig för att gå ifrån det här med assimilation. Att man skulle inte assimilera folk som kom hit, utan man skulle ha integration. Och det där som sen ledde till multikulti-tankandet, att man skulle leva liksom, bejaka andra kulturer och sådär.
Det finns en till skillnad dock också.
Ja.
Om man pratar om greker till exempel, ja, och italienare,
ja,
versus somalier.
Ja, ja.
Det finns båda kulturell närhet, men också strukturell närhet.
Ja,
om man har typ kommer från en stad där det finns institutioner och sånt, eller typ klansamhälle.
Ja, men det är klart att det är så. Men det jag skulle komma till bara var det att problemet med det här multikulti-köret var ju inte bara multikulti-köret i sig, utan det var ju det att i grund och botten så har svenskar hela tiden varit för assimilering ändå.
Ja.
Liksom det här är ett typexempel på som är väldigt vanligt i Sverige, att man tror att man vill en sak och är en sak och ser man någonting annat. Liksom. Journalister tror att de är Tintin men de är prästen i gamla bondesamhället. Svenskar tror att de är öppna men de är slutna.
Du har till och med sagt att svenskar tror att de är engelsmän fast de är tyskar egentligen.
Tyskar som inte kan tyska längre, vilket är ganska besvärande. Alltså, det här är ju germansk kultur. Vi är ju verkligen tyskar. Det ser man ju på alla möjliga sätt. Alltså, svenska älskar skogen. De enda europeer som älskar skogen är ju tyska. Liksom, därför att de är barbarer.
så vänta lite. Ursvensk är rena barbarier.
Yes, exakt.
Det är det du säger.
Nej, men alltså, skogen räddade ju tyskarna från att civiliseras genom romarna. Va? Alltså, det var så kul när vi skulle gå med i EU och det fanns en jätterädsla liksom på kanten som inte heller skulle gå med i EU. Skogen, allemansrätten, liksom, skogen skulle invaderas av europeer. Och liksom, det finns ingen fransman som skulle ge sig ut i svensk skog och plocka svamp. De enda som överhuvudtaget kan tänka på det är ju tyskar.
Ja, liksom. Det är sant.
Det är ju liksom de enda som gör det. Det är bara svenskar och tyskar som håller på med sånt där. Va?
Vet du, jag tänkte på det. För några år sedan så hade SVT gjort ett reportage om att det inte finns tillräckligt mycket mångfald inom svensk orienteringssport. Det här är på riktigt. Mm. Så då har de gått och frågat, det var någon orienterings-SM eller något. Så, ja, men varför är det bara svenskar här? Vi måste bli bättre på att inkludera och vi har varit dåliga. Jag bara, fan, det här stämmer inte.
Why?
Mina föräldrar skulle aldrig gå ut i skogen i Iran. Nej. Det är fullständigt bizarrt. Det är livsfara. Ja. Det är korkad om du gör det.
Ja.
Så kollade jag lite så data på vilka länder som har allemansrätt.
Ja.
Och det var så här perfekt korrelation. Alla som vinner orienteringstävlingar, det är från länder som har allemansrätt.
Ja.
kommer du från utanför Sverige eller Norden, du håller dig borta från skogen så ja, mycket du kan.
Men vad är det som är farligt med skogen i Iran?
Det finns tigrar och lejon och allt möjligt shit.
Men inte bara det, du påminner mig om en sak. Jag kom, när jag kom till Sverige, för det, vissa av mina vänner som kom från Syrien, de tyckte att det var väldigt konstigt att svenskarna bara gick och promenerade till ingenstans. Mm. Jag kommer ihåg en vän frågade mig, men vad ska de? Men de bara går. Han bara, promenad. Men varför?
Men den här självbilden är jag väldigt intresserad av. Alltså, hur kommer det sig att ett folk tror att de de gillar brittisk humor och brittisk fotboll och, men de är tyskar igen. Alltså, hur uppstår det här?
Det är en bra fråga. Alltså, jag tror att en del av det har väl att göra med att Sverige var så homogent. Liksom. Att det är lätt att lura sig själv när ingen kan påpeka att man lurar sig. Men det är ju inte hela förklaringen. Men japaner har också varit väldigt homogena. De vet ju precis vilka de är.
Ja,
de är liksom väldigt slutna också. Men de vet ju att de är slutna. De gör ingen hemlighet av det. Mm.
Kontrasterar det med sydkoreaner då? För då får du lite mer svensk Asien.
Ja, det kan jag tänka mig. Jag kan inte Sydkorea så väl, så jag kan inte göra det. Men det kan jag tänka mig. Men hur har det uppstått? Ja, jag tror det är en kombination av saker. Alltså en del av det har det förstås att göra med världskriget. Liksom. Efter Stalingrad så var det inte lika kul att vara tysk längre. Och liksom man såg vartåt det barkade i andra världskriget, så var det ju bättre att vara på vinnande sidan lite grann. Innan andra världskriget så skrevs ju en stor andel, jag vågar inte säga exakt hur stor, men jag tror det var i varje fall en tredjedel så där, av alla doktorsavhandlingar i svenska skrevs ju på tyska.
What?
Det var ju liksom, mina föräldrar födda 38 och 39, de var ju precis i sluttampen, tror jag, av när det självklara andra språket för en svensk var tyska. Sen blev det ju engelska då, ganska snart. Vi är ju en tysk kultur i väldigt stor utsträckning. Väldigt mycket av det som är vår julfirande och andra saker har vi ju hämtat från Tyskland, snarare från England eller USA.
Det var en annan grej. När vi höll på att bygga om huset så hittade vi gamla böcker från tidigt 1900-tal. Och så var det någon sån här gammal bondepraktika eller något sånt. Och då var det så här jättefint förort, snirligt och så här. Och det var ju då Adolf Hitler.
Ja.
Och det lyfte man ju fram som en stor tänkare då. Sen var ju resten av boken var på svenska och så där.
Ja.
Men det var liksom fullt naturligt.
Ja.
Jävlar.
Nej, men det var ju alltså, det här är ju liksom en väldigt tysk kultur, men jag tror varför, så, men det där är en del det där, men det är, jag vet, kan inte säga hur stor del den är, men det är klart att det där är en del av det här, men sen det finns någonting, det kan ha att göra med kanske att Sverige så länge var alltså vi var ju fattigast i Europa, industrialiserades nästan sist i Europa, och sen så gick det väldigt fort, och sen blev vi en av de rikaste i Europa och en verklig industrination. Alltså när svenskar väl kommer igång med någonting så har de alltid varit ganska bra på att organisera sig. Det brukar gå ganska fort. Men det finns ju någonting som händer där med när saker förändras så fort, att man kan gå i en generation från svält faktiskt till rikedom. Så tror jag att det är lätt att förlora någonting på vägen. Att förlora lite grann vem man är. Var man kommer ifrån. Liksom att ens egen historia blir främmande för en, därför att det har förändrats så snabbt. Det kan finnas sådana saker kanske, jag vet inte. Och sen kanske är den här konflikträdslan.
Men är Sverige inte lite som The Shire?
The Shire?
Ja, Lord of the Rings. Det är väldigt...
Fylke.
Många svenskar, jag skulle säga att de är inte så nyfikna på andra. Och hur världen tycker och tänker till exempel. Det är någonting som var väldigt uppenbart under coronatiden. Alla han visade bara till svenska forskare till exempel. Det är som att ingen ingen annan forskare finns.
Men varför ska man, de är ju B-laget. Svenska forskarna är ju A-laget.
Ja, men det är en del av det också.
Ja. Ja.
Men då, i sådana fall skulle jag säga att, att svenskar är som The Shire, men de tror att de är alver. Det är liksom det är inte därför att jag menar, det finns ju jag kan ju sympatisera mycket med hoberna i Fylke liksom, men de är ju baserade på brittisk landsbygd liksom, och det är någonting annat egentligen, alltså man tänker den här livsglädjen, den lilla världens livsglädje, alltså hoberna vet ju precis vilka de är. Och där stämmer ju inte riktigt överens med svenskarna. Och det finns ju något med svenskarna är ju alltså det här som man får lära sig när man läser ekonomi, liksom en litet öppen ekonomi, och vi har alltid haft mycket utrikeshandel och utbyte med andra och så här. Och det stämmer ju, det har vi haft. Svenskar är inte ointresserade av resten av världen, men det är ju någonting som gör att de är mest intresserade av resten av världen som någon slags kontrast till Sverige. Där det helst ska bli så att man kommer på att Sverige är bäst.
Ja, alltså det okända är spännande.
Ja, ja, ja.
Men det stannar där. Ja, alltså det är ingenting man vill kanske bli som. Men nej, det är spännande, lite exotiskt sådär.
Nej, men och det är alltså det här som jag var inne på, den snabba utvecklingen i Sverige. Alltså det är en sån där sak som brukar återkomma när folk pratar om att Sverige är liksom världens modernaste land. Och idén om att Sverige är modernitet och sådär. Och det måste ju ha sin grund antagligen i den här väldigt snabba utvecklingen. Där moderniteten blev väldigt okomplicerad i Sverige jämfört med, om man tittar till exempel på det katolska Europa, så har det alltid funnits en spänning mellan modernitet och traditionalism. Liksom, att det kostar någonting, moderniteten kostar någonting, även i England. Mm. Men ni vet, man skriver den här, ni kanske har hört den här Jerusalem som de brukar sjunga. Oh, did those feet in ancient times och så vidare. Och där skriver man om the satanic mills, va? Om de här hemska fabrikerna. Alltså det fanns en kluvenhet även i England mellan det traditionella som man liksom på något sätt prissatte med moderniteten. I Sverige fanns aldrig den där tudelningen riktigt. Alltså moderniteten var ojämförligt, var liksom okomplicerat bra. Det är ju därför vi kunde riva hela Stockholms innerstad och bygga.
Men är det inte lite om en religion i Sverige att allt ska vara modernt?
Jo, så är det ju. Och det är ju det som är, det stämmer ju. Men då är ju frågan varför, och då tror jag det är just det här, den här sena med mycket snabba utvecklingen. Och den gör ju då i sin tur att det blir naturligt för svenskar att se resten av världen som omodern. Vilket, om man säger att någonting är omodernt, så har man ju liksom samtidigt sagt att de kommer nog att bli som vi när de blir moderna. Det är bara att ta längre tid för dem. Alltså någonting som är omodernt är ju inte oföränderligt, utan det är ju någonting som är på väg att förändras till någonting annat. Va?
Jag vet inte om den här parallellen är helt jämförbar, men så de gånger jag försöker gå ner i vikt, för jag gillar att äta jävligt mycket, sen då och då försöker jag gå ner i vikt, och då går det ganska fort.
Ja.
Så då går jag från att spontant äta massa skräp till att jag börjar äta skitnyttigt.
Ja.
Och det räcker med att jag har börjat jobba på det här i typ 2 dygn.
Ja.
Så står jag i kön på ICA med mina sallader.
Ja.
Och så står det någon person med en Snickers liksom.
Ja.
Och han ser till och med fitt ut.
Ja.
Men så tittar jag på honom bara, smuts, du sitter där skit och kemikalier, och så känner jag mig som en jävla guru, och så tänker jag, men folk kan komma och fråga mig om kostråd, det är bara komma, jag behöver inte höra vad ni sysslar med.
Det var perserna som uppfann bantningen.
Ja, typ.
Var det?
Nej, jag bara hittar på nu.
Det blir hybris.
Jag bara kollar, man vet aldrig.
Men om det blir nationell hybris när du, av motsvarigheten till att rasa i vikt, blir superindustriell och rik.
Jo, det finns kanske någon parallell där. Det kan nog vara så. Att det, jag skulle tro det. Men det där är ju problemet när man pratar om sådana saker, liksom, varför är svenskarna som med? Det är ju att man hamnar...
Okej. Du har lyssnat så här långt. På sista måltid. En mycket fin radioprogram i Sverige. Du tycker det är mycket trevligt. Men, lyssna på mig nu. De här var inte hela avsnittet. De var bara en liten smakprov. Hela avsnittet är nämligen mycket längre. Om du vill lyssna på alla hela avsnitten, då du måste betala biljet på klubb Zista Moltit. De har grabarna dom behöver pengar. Flis. Laks. dollar. Forad betalar kningar. Shoppa blood pudding till familjen. Oka tunnelbana. Elerdrika en kal norland z guld poute serviering i bland. Les i beskrivning for avsnit, dar de fins information forad bli medlem po klubzista moltit. Det kostar som et par kafe late ute potoriet. Per monat. Som et pakiet erbjudande, helt enkelt. Let som en plet. Tak, minwen.